Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du lyssnar på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
Och jag heter Niklas Laksonen.
Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, Laxton Ghost Sweden.
Välkommen till Laxton-podden Spökjakt på riktigt. Ett nytt, färskt och fint avsnitt med mig och...
Nej, jag satt bara och väntade att jag ska poppa in. Och med mig Niklas Laksonen här.
Ja, och hörni, vi sitter faktiskt just nu på ett hotellrum någonstans i Frankrike.
Någonstans.
Jag ska säga så här, vi är väl en 5-6 timmar söder om Paris, om jag ska ringa in det. Jag har ingen aning vad det här området heter.
Nej, alltså vi åkte ju hit i mörker. Vi har åkt bil i, jag vet inte hur många timmar åkte vi igår.
Jag tror det var 5-6 timmar, men vi stannade lite grann också.
Ja, men det är det jag menar. Vi har ingen aning om vart vi är. Jag har inte ens varit ut ännu. Jag har inte hunnit vara ut och titta.
Nej, och jag har inte kollat på kartor och så här. Men vi ska ju utreda ett slott här nere i... Är vi ens i södra Frankrike? Det måste vi vara någonstans. Ja. Alltså, ni ser geografi och en annan har inte, inte hundra koll. Men hur som helst, vi är i Frankrike och ska köra utredning här i Spökjaktserien. Och det ska vi börja spelas in alldeles snart då. Vi måste ju också tacka för förra veckan.
Mm, definitivt.
Ja. Och det var en blåsig podd.
Det var väldigt blåsig. Ni kanske, jag hoppar lite i ämne, men ni kanske hör också, här har vi ju trafik. Men vi sitter på mitt rum och vi har vägen precis bredvid. Den är inte stor.
Nej.
Men helskotta så trafikerar den är.
Den vägen,
ja. Ja, det är lastbilar i tiden. De har en skylt utanför, så här, digital, som visar kör 50 snälla, kör 50 snälla.
Mm.
Men det är inte många som gör det.
Nej, de bränner förbi här fort. Och vi sitter ju nu i Niklas rum och poddar och ja, men speciellt en gammal, alltså jag kände direkt när vi kom in på det stället, för det var, det känns som att här skulle kunna hända saker också.
Ja, alltså det här, jag kan säga det så här, nu är det lite småkyligt, det är lite ruggigt, lite kallt, men när man kom in hit, jag kan säga direkt så här, där kom den huvudvärken, ja, den där känner jag igen.
Mm.
Och den här, okej, den här känslan, den känner jag igen. Och det här jag bor ju nu, egentligen, det är som en liten lägenhet.
Ja.
Jag har ju en trapp, direkt jag kommer in så har jag en trapp upp. En gammal trapp.
Smal trapp.
Och hit har jag vi bara upp alla väskorna hit. För att sätta det på ladd och inför det kommande vi ska göra. Och det som hände sen då, när jag kommer in hit, lägger det på ladd, inser att jag har bara, tror jag, 15 grader där inne.
Mm.
Det är inte täta fönster här. Så jag, tur så drog jag på elementen här, men det har inte varit jättevarmt. Och tänkte så här, okej, men jag stänger väl in dörren till mig för att behålla värmen. Så stänger jag. Då glider den ändå upp så här 5 centimeter tills den låser. Så det är så gammal.
Jaha.
Så det spelar ingen roll om jag försöker stänga, jag får luta någonting mot dörren.
Ja, och rummet i sig är ju, ja, men du har ju faktiskt en liten öppen spis som jag tittar på rakt fram här.
Ja.
Och, men väldigt gammal blir den. Jag måste veta hur gammal den är, men den känns väldigt gammal. Och rummet, alltså ingen, det här är ju inget femstjärnigt... vad heter de här hotellen, tänkte jag säga. Men riktigt fina hotell. Det är ju inte den klassen på det här.
Nej.
Utan det är väldigt nedgånget. Och Ja, men du fick ju en ganska stor säng i alla fall.
Ja, men och det finns en till tror jag, en våning upp eller en trapp till.
Men det viktiga är alltså att vi har ju en säng i alla fall och att vi får sova, för det är det som är väldigt viktigt när vi är iväg på de här spökjakterna, att vi faktiskt får sömnen så mycket bara går. För nu vet vi, idag blir det ju en jätteintensiv dag.
Ja, det är idag vi dygnar.
Idag dygnas det.
Ja.
Men ja, så att nog om det kanske, men jag glider in kanske på dagens ämne då, för vad är det vi ska prata om? Vi ska prata lite grann om skillnader att utreda i Sverige och att göra en utredning utomlands.
Ja, ja absolut. Och det vi kommer ta upp lite grann tycker jag, det är ju det här språket, den här kulturen man kommer till, landskapet, ja, hotellen, även maten egentligen. För allt det här är ju en stor skillnad. Det gäller att inte vara kräsen på många av de här områdena man ska iväg. Men det jag tycker är så rätt fascinerande just med själva det här bygget vi är på är, det är ganska stort komplex då.
Mm.
Du bor ju en 50 meter åt något annat håll.
Ja, genom någon restaurang som är typ inomhus, fast det känns som att det är utomhus för det är svinkallt genom det här.
Ja.
Sommaren är det säkert jättefint.
Ja, det tror jag. Det här är säkert ett drömmål för många under sommaren.
Ja, men det är väldigt kyligt, eller välventilerade hotellrum kan man kalla det för det. Så på sommaren är det säkert svalt och skönt här.
Ja.
Men skillnaden, om vi bara pratar lite kort så här. När vi gör en utredning i Sverige, ja men det är klart, då är vi ju på hemmaplan. Det är, visst är det lite restider och sådär, det kan det ju vara ifall vi ska åka långt upp och sådär. Men om man nu tänker från början när vi planerar en utredning i Sverige, så är det just det att språket är samma, inga konstigheter där. Man vet inte vad man kan förvänta sig. Man kan välja så här, ja, men orter nära där vi har bra boende. Då vet man också, alltså, i och med att man är i Sverige, att det är den här kosten som finns. Det är den här, man vet vad man kan förvänta sig. Att, ja, men du vet, det här äter jag i alla fall, det här och funkar.
Du kan ju fråga dig fram till saker.
Ja.
När det gäller olika, om inte annat maträtter och vad som finns i maten och sådana saker.
Ja. Och man har koll på avstånden, man har koll på om det skulle hända någonting, vad är det som gäller och det. Så där känns det ändå som på hemmaplan, visst det kan vara avstånd, det kan vara, alltså det är minst lika långt att åka kanske som vi har åkt nu igår. Men det är ju så, man känner sig, det är klart att det känns mer tryggt att utreda i Sverige på det sättet. Men jag tycker ändå det är så spännande att få komma iväg som vi gör nu, att få utreda i andra länder. För det är allt det här, allt ifrån hela logistiken som vi pratade om innan, men bara som igår när vi kommer att ta sig till Paris då från Göteborg. Att få flyga, vi flög till Amsterdam, vi fick byta plan, vi väntade där. Och sen då flyga till Paris och sen därifrån, okej, nu har vi väldigt många timmar i bil. Det var tur att vi kom lite senare än de andra, för de andra landade ju lite innan faktiskt. Så att de hann fixa med allt som ska göras innan, med hyrbilar och sådär. Men att bara komma till det landet och köra bil i Paris. Ja. Det är visst, det finns ju skyltar och sådär, men det är inga linjer finns i rondellen.
Nej, absolut inte.
Såg du när vi kom till Triumfbågen där?
Alltså jag vet inte hur många filer det är där. Är det 10 filer i runt den där?
Något sånt, men jag fattar inte vad vi var. Alla körde kors och tvärs där, så det var verkligen så, vad fasen, hur ska man köra här egentligen?
Ja.
Men det är bara att köra åt uta.
Ja, men det är det. Och sen är det så här, alltså när man kommer in någonstans, först är det alla de här små gatorna. Och så är det trafikhusen, såg du hur de såg ut?
Ja, små.
De såg ut som att det var för det här som vi har i Sverige, för cykeltrafikanter.
Alltså. Ja, just det.
Och så var det nedsänkt. Så bara, vad är det här för någonting? Ja, men det är ju trafikljuset. Och sen samstrålar alla. Alla ska byta filer på de här smågatorna hela tiden. Försöka vara det. Och så motorcyklarna.
Ja.
Alltså såg du?
Stängda förbi.
Ja, alltså varningsblinkers på dem. Och så kör de bara zigzag mellan allihopa.
Mm.
Nej, fy fasiken. Och sen ett misstag om du gör det, då hamnar du helt fel. Och vi gjorde ett misstag. Vi skulle följa GPSen som vi hade då. Och då kom vi till en vägdelning. Och då hade de lagt upp sådana avspärrningar. Höger eller vänster. Och GPSen säger bara rakt fram. Alltså det kunde inte indikera. Men man såg en aning om att det skulle svänga lite grann. Och tänkte man, okej, den andra kanske vika tidigare och gå längre ner till höger, om man säger så.
Mm.
Så vi tog ju den vänster in på ett arbetsområde. Följde efter lastbilar till en kur där en vakt sagt.
Mm.
Så att då...
arbetsplats.
Ja, han bara tittade på oss och bara, ja, nej.
Ja, men det började ju bara när vi skulle ut från flygplatsen i Paris. Vi körde ju runt några varv. Vi kom ju runt tillbaka till samma ställe flera gånger. Så att det var ju, det är speciellt att köra bil i sådana här stora städer. Men sen var det lite lugnare då när vi väl kom ut från Paris. För då var ju mer motorväg faktiskt. Så att,
men där var det ju också det här tullgrejen.
Ja, man fick stanna och betala biljetter.
Eller ticket eller vad det är. Och såg du där efteråt? fanns ju inga linjer heller.
Nej, nej, det bara det var bara håll bilar.
Det är som när du släpper igenom typ så här hästar eller kor något på bete någonting. De ska igenom de här grindarna. Mm. Sen efter grindarna så får de göra vad de vill.
Ja,
så var det ungefär där. Ja. Det var helt sjukt.
Väldigt märkligt. Men det är det här som jag tycker är så spännande. Att man lär sig, man får uppleva något nytt. Jag har aldrig varit i Frankrike innan.
Nej.
Så att det är kul att få veta. Men nu vet man ju om det om man någon gång ska hit privat. Hur det funkar. Och det är ju det är en fördel då.
Men vi fick ju se någonting vackert.
Mm.
Vi fick se två. Eller, ja. Ja. Själva Paris är ju en grej. Och sen se Eiffeltornet också.
Ja.
Och sen är vad heter den?
Triumfbågen. Ja. Men när man stod, alltså, nu hade vi ingen tid att gå upp i Eiffeltornet. Det hade man ju velat göra.
Ja.
Gå upp, nu vet jag inte om man fick gå upp, eller om det var öppet eller sådär. Men ändå att, men man fick se det i alla fall. Men det kändes, jag hade nog förväntat mig att det kanske skulle vara större. Men vi var lite för långt ifrån, tror jag.
Ja. Men det är det jag menar också, vi är ju nu här och det är inte världens bästa årstid tycker jag.
Nej.
Man ska nog vara på sommaren.
Eller våren kanske.
Ja, ja. Men det var roligt, jag tänkte så, undrar hur det är med det här med baguette. Jävlar vad folk är igång och käka baguette nu.
Ja, baguette
det.
Ja. Nu har vi ju smakat i frukosten en fransk baguette, tyckte ja. Du? Var det någon skillnad?
Nej.
Eller var det som det vi köper hemma?
Ja, jag vet ungefär hur man kan få tag i en sån där baguette.
Ja.
Så jag vet ju. Så jag tänker inte säga det. Men det är det jag tycker är så intressant med det här. Att vissa av de här grejerna som man har tänkt, okej, baguette, basker och såna här grejer.
Mm. Du tänker basker också?
Ja, men det såg jag inte.
Och så står det, hello, eller oui,
och så baguette. Och den där med starten som lite rullar.
Jaha, så. Nu tänker på Frankrike, då tänker du på en sån basker, man står med baguette i munnen och en rullande mustasch.
Ja, nej, men det var det coolt som fasiken, men
kan du någon franska? Vet du?
Nej. Oui.
God dag, monsieur. Kan jag använda din silverplug?
Ja, den kan du köra.
Nej. Nej. Oui, jag kan också bara, eller chemin peltoni, tror jag kan. Jag tror det heter tutankhamon. Ja,
det vet jag. Tutankhamon.
Nej, inte tutankhamon. Jag tror det. Vad heter du? Sen tror jag, men vänta nu, franska, hur säger man? Nej, jag kommer inte ihåg. Amor, kärlek. Ja,
verkligen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Ja, men speciellt och om vi hoppar fram lite grann, vi åkte bil väldigt långt och så fanns det inga matställen. Alla restauranger öppnade väldigt sent.
Ja.
Typ i 1930.
Mm.
Men då hittade vi, Daniel är expert på att hitta ställen, så vi hittade ett ställe faktiskt.
Mm.
Men alla menyer på franska.
Precis.
Och det var inte lätt att ha koll på. Nu kan ju en av kameramännen lite franska.
Ja, var det?
Ja,
eller gissa, han sig
bra. han är ju lite äldre, men han sa i alla fall att han läste det när han gick i skolan.
Ja, men då så. Ja, det är därför. Men det blir ju också så här, när man försöker, och sen här i Frankrike är de inte jättebra på, eller de vägrar igen, den pratar engelska verkar det som.
Ja.
Men det blir ju också lite grann några svårigheter. Men här på hotellet funkar det. Men just då när vi skulle käka där också, det var som, vi fick fram en rätt som verkar som att alla, då tog alla
den. Ja. Daniel visade en bild på den som han hade på Facebook. Den här vill du ha. Och då gick det bra. Men är häftigt ändå. Men det är just det som jag tycker är så charmigt med att åka till andra länder. Om man nu bara tar själva landet, om man bortser från den paranormala utredningen och spökjakten som gör, så är det just det att få uppleva kulturen.
Mm.
Och skillnaden är där att det är, man är så van att det ska vara på ett speciellt sätt. Och sen när man får in maten, bara, men var är såsen? Man är så van vid sås. Bara, det här blir väldigt torrt. Eller inget salt fanns det.
Nej.
Så att det är ju, men det är ju också charmigt med det på något vis.
Ja. Men vi har ju varit på andra ställen. Vi har ju varit i England, vi har varit i Tyskland, vi har varit i Lettland.
Mm. Irland. Tjeckien.
Ja. De här länderna man kan prata engelska i, det blir enklare att kommunicera sig fram till ett bra resultat, i alla fall matmässigt och resmässigt och allt det här.
Mm.
Just i Rumänien också, där är det ganska häftigt. Där är de brutalt bra på engelska, tyckte jag. Och där maten, fruktansvärt god, enkelt att se, de hade bra så här beskrivning på maten. Och sen billigt, väldigt, väldigt billigt. Och här är det en liten skillnad egentligen med Frankrike och så här. Men hittills har man väl ätit hyfsat okej, okay, men ja, den köttbiten kanske igår var inte den bästa.
Ja.
Den var jävligt sen i var.
Ja.
Sen vet jag inte ens vad det var för kött.
Nej, det är alltid spännande. Om man får på tallriken.
Mm.
Men, men det är spännande, jag tycker ändå som sagt att få åka till de här länderna och få åka till de mest hemsökta platserna i respektive land. Det är ju väldigt speciellt att få förunnat ändå. Man drömmer ju om de här ställena. Och nu ska vi inte prata om vilket ställe vi ska till nu.
Nej.
Men det är också ett väldigt, väldigt intressant ställe.
Ja, definitivt. Men det är ju, ja, det är ju bara backa och titta på vad vi har gjort egentligen.
Ja.
Alltså vilka ställen. Alltså, vi har varit på Loftus Hall.
Mm.
Vi har varit på Ancient Ram Inn. Det här är ju galna ställen. Jag tänkte så här, när vi startade Laxton. Tänkte bara drömmen när man såg andra team var runt i England och de gjorde sina utredningar.
Mm.
Tänkte en dag när man tänkte bara, tänk om man skulle kunna få åka dit.
Mm.
Och det fanns ju inte ens på världskartan egentligen.
Nej.
Och nu är vi där. Vi har redan varit där.
Ja,
ja, det är helt galet.
Nej, så häftigt. Och det finns ju många, många ställen kvar att utforska. Och det hoppas jag att man får chans att få uppleva också. Men om vi hoppar till det paranormala. Vi pratade lite grann om det här med vad skillnaden är mellan att utreda i Sverige och utreda utomlands. Vad tycker du är den största skillnaden egentligen?
Alltså den största skillnaden är ju också när man kör kanske spiritboxar, ghostbox och sådär.
Alltså kommunikation.
Kommunikation, ja. Kommunikationen kan ju vara när de säger något på deras språk.
Mm.
Och där gäller det att ha ett läst på lite grann. Kanske det bästa jag egentligen fokuserar på, vi säger att vi ska åka till stället där det har skett massmord. Och vi har namn på vissa personer, vi försöker göra så här. Vi försöker memorisera namnen. Får vi igenom dem. Vi ställer frågorna gentemot den här personen som har gått bort på den här platsen. Och då kanske vi får ett svar av en man som säger någonting. Men vi kan fortfarande inte egentligen förstå kanske vad den personen säger.
Mm.
Det här är ju definitivt bättre då att köra en obvious till exempel.
Mm.
Där vi får det på engelska och då förstår vi också. Definitivt. Och de förstår, om de vill manipulera den så säger de, jag vill ha hjälp. Ja, då dyker ju help upp.
Mm.
Så det blir lite enklare. Men just det är ju språkbarriären. Men sen är det också, det jag också tror är häftigt också, att tittar man på historiken, alltså Frankrike i sig med revolution och allt det här som har funnits med krig och hela skotten här, alltså det finns det i backen här, patriotismen, finns de här individernas starka vilja kvar?
Mm.
Och det här, kan det också vara en kraftigare källa än vad vi kanske har i Sverige? Eller som det kanske är när vi är i Estland med de här fängelserna.
Mm.
Alla de här grejerna som man säger, och marken i sig har någon starkare anknytning än vad det har i Sverige.
Mm.
Så ja, det är mycket man får testa sig fram, men det svåraste tycker jag det är språket.
Sen säger vi också det, att det spelar egentligen ingen roll med vilka typer av andar vi kommer i kontakt med eller själva, alltså vad som finns kvar på platsen där, utan det är det att de vill ju, språket är något universellt så sätt att, man, att de kan kommunicera på vilket sätt de vill. Men det är ju också så när vi är i Frankrike att det kan komma franska ord.
Mm.
Och då kan det ändå vara bra att ha lite koll, eller så man får göra någon form av analys efteråt i så fall. Men att man tittar på, men vad betyder det där? Mm. Vad ville de säga? Och att det blir, för det är det som säger, jag tror språket är nog det det svåraste. Kanske inte det vi i engelsktalande länder, det är lite lättare. Men som nu när vi är här i Frankrike, ja, men troligtvis så kommer vi få något ord på franska.
Ja.
Om vi använder spiritboxen eller ghostboxen.
Ja.
Och, men det är klart, använder vi obviously, då kommer det ju bli på engelska och då blir det lättare. Men annars, om man bortser från själva språk och kommunikation, så att försöka mäta och identifiera och utreda, så är det ju på samma sätt.
Ja, definitivt.
Det är ju ingen skillnad egentligen.
Men sen är det också vissa ställen, jag tänker ju som jag sa tidigare också med historiken, det finns saker i väggar, i golvet, i backen som har legat längre än kanske de ställen vi har varit i Sverige.
Mm.
Och jag menar, då är det bara kolla Loftus Hall, vi tar Ancient Ram in, som är byggt på en hednisk avrättningsplats och den har allt det här.
Mm.
Så det går så långt, långt tillbaka i tiden, medan vi kanske då får ett flerfamiljehus som står på en grund där de säger att det har varit en häxbränning.
Mm.
Det är det enda vi kanske har. Men här har vi en annan slags historik där det har pågått så här mycket, så här lång tid tills nu.
Ja, du menar att historiken är, att platsen är så laddad med så mycket mer. Om man tänker, i Sverige när vi utreder, kanske vi utreder en plats där det har, ja, men här har varit en gallbacke.
Ja.
That's it.
Ja.
Medan du menar att här kan det vara så mycket mer som finns i historiken.
Ja, det går så långt tillbaka i tiden också. Mm. Och jag menar, ska vi titta tillbaka också på det okkultismen och det här med seanser och såna här grejer. Det går längre tillbaka i tiden, tror jag, i vissa samhällen eller i vissa länder än vad det kanske gör i Sverige också.
Mm.
Där man har försökt kontakta andra sidan.
Och sen tänkte på det du sa precis. Det är inte så många. Jag tänker, Sverige har ju inte sån lång historia av ond, bråd, död, krig. Alltså allt det här, om man tittar på dem. Vi har ju mycket annat. Vi har ju haft häxbränneri och de här gallibackarna som funnits. Och det finns laddade platser självklart. Även platser med förbandelser som har fått någon form sån förkastning över huset eller byggnaden. Sånt har jag även ägt rum på i de länder vi har varit på.
Mm.
Men då också addera till allt annat som också har hänt. Alltså tänker du bland om just historiken kring dem.
Mm.
Att det också har en betydelse, att det blir så enormt mycket och en så lång historia av, framförallt om man nu tar krigsdelen då, att tänk många länder vi har varit i som har varit i ganska närtid i krig.
Mm.
Som har upplevt, fått uppleva saker.
Ja, men då som också tänkte så här, vi backar långt, långt tillbaka i tiden. Då blir det en tragisk plats där det händer dödsgrejer. Folk slåss ihjäl, många dör. Sen blir det lite fridfyllt, det byggs upp och sen kommer ett krig.
Mm.
Och så byggs på den där energin med den andra som ligger långt tillbaka. Så stärks de tillsammans och så blir det en lugn tid igen och så kommer ett till krig.
Mm.
Förstår du? Marken och själva miljön runt omkring er, den hinner aldrig riktigt vila, känns det som.
Mm.
Den får en tragik med en så stark laddning hela tiden så att den ligger bara som pulserar, tror jag. Och det är det jag tror också. Tänker vi till det här, när vi var iväg på Gotland till exempel. Där också. Gotland har ju sin historik.
Mm.
Och där är det ju också hur mycket som helst i backen egentligen. Och då ska man ha det i åtanke när man gör en utredning på Gotland också. Att allt möjligt kan ju komma igenom det. Man vet ju inte.
Nej.
Och det är det jag tycker också som fascinerar just med Gotland. De har ju en otrolig historik kring allting. Från vikingatiden till ryssar, finnar, jag vet inte allt som har varit där och slagit. Mm. Och jag tror de ställena har mer laddade energier än vad kanske vissa ställen har.
Mm.
Ja, det var jag. Det är nästan vad man börjar få känning av när man är iväg.
Men jag tror ändå att historiken påverkar också. Om inte annat så är det så att man vet om att det har hänt väldigt mycket på en plats. Det är klart att det påverkar också att här borde det hända mycket saker efteråt också.
Mm.
Men man vet ju inte. Och sen har vi varit på ställen där det är väldigt mycket historik och historia, där det är ganska lugnt. Så då kommer man ju till nästa aspekt, att hur länge kan såna här händelser dröja sig kvar? Hur länge kan sånt här finnas kvar i någon form av, om du pratar energiminnen till exempel, att hur länge kan det ligga kvar? Eller är det så att till slut så blir det här minnet, energiminnet, att det är som starkast i början, men sen att det är bara ut och blir svagare och svagare till slut, att det finns kvar längre?
Mm.
Så att,
ja, men det är jävligt svårt, men det är det jag tror är så häftigt också, just nu när vi rör oss på de olika ställen, vi är ju i Sverige utredning. Vi har varit i Norge med känsloladdade platser, typ Klungset och alltså alla de här grejerna. Alltså det finns ju historik där. Man känner det när man går in där också. Kan man bara visualisera det så förstår du känslan.
Mm.
För den känslan finns där. Men du måste visualisera också så förstår du egentligen vad du känner, tror jag.
Thank you.
Men det jag tror är så häftigt också, just att vara som vi är nu i Europa på olika platser och testar och gör de här utredningarna och vi får olika resultat. Även om det bara kan bli att det blir en individ som blir påverkad, så har det ändå också med platsen att göra. Mm. Det är helt hundra.
Tror du att det skiljer sig, låt säga nu har vi varit i Sverige och Europa, om vi åker till USA eller om vi åker till någonstans i Asien. Tror du det skiljer sig åt mot Europa? Tror du USA skiljer sig mot Europa? De platserna som vi eventuellt ska kunna utreda där.
Alltså det var det jag talade om tidigare, just det här patriotismen, när man ska försvara sig, man har en åtanke. Jag menar som i USA, alla, för att skydda sig själv så tycker de att de har rätt till att bära vapen till exempel.
Mm.
Kommer in på min mark så har jag rätt till att göra vad jag vill. Ligger det fortfarande kvar i intellektet när du går till andra sidan? Att jag ska försvara mig. Nu är du inne på min mark. Då lär det bli mer fysiska.
Ja, du menar att den personen har gått bort i det huset, du kommer dit, vi ska gå dit och utreda och han eller hon är fortfarande kvar.
Precis, så då är det bara att tänka hur det är i Sverige. Okej, okay. Vänta, nu är det någon som kommer in i vårt hus här. Vänta, vi backar, vänta, vi stör det här.
Nu ska vi det lagom läskigt.
Ja, men det är ju ungefär så.
Just det.
Och skulle vi ta Asien till exempel, de är ju också väldigt hetlevrade. Alltså de kommer ju allt för att försvara. Så det kommer ju också bli kanske en så här fysisk avkänning, eller att atmosfären förändrats i rummet.
Mm.
Det var jag tror, men jag tror du har, backa mig tillbaka lite grann också, hur vi måste utgå från det. De som går bort, det är de som är kvar på ett sätt, antingen med som intellektet eller energin. Ja, det är bara, jag tror det är samma där, att det blir som personen det kanske var.
Mm.
Men i USA tror jag definitivt att det kommer bli lite annorlunda, då är det lite mer så här vilda västern, hur man säger, men mer försvara. Och även det här med religionen blandas in här. Om du är djupt kristen till exempel, ut härifrån, du är djävulens redskap.
För det märker man ju stor skillnad på när man är i USA, eller av de utredningar vi har sett från USA ändå, att det är just mycket med religion. Och att det är vissa platser där verkar ju vara galet häftiga, där det händer jättemycket. Det många har varit och utrett. Men även som du säger, just det med religionen är ju så pass stark i USA.
Ja.
Att där är det verkligen så här, det känns som det onda mot det goda hela tiden.
Mm. Ja.
Och att nu tyvärr att det blir mycket fokus på det onda kanske. Mycket med demoner och sånt som pratas om.
Det är ju synd om man ska ta det paranormala och sätta det onda på det, förstår jag menar. Mm. För det är inte säkert det är så också. Jag vill bara tänka så här att man kommer in, det har hänt en tragisk händelse. Och det vill säga att det handlar om en kvinna, det är hon som är kvar här. Och så börjar det hända saker, då tar man det som ont. Utan hon behöver hjälp, eller hon vill bli hörd och få sin historia berättad.
Mm.
Så man måste titta på det ur olika aspekter istället för bara sätta det här som händer här, det är demonisk aktivitet, det här som händer här, det är djävulens verk, förstår jag menar.
Mm.
Hela tiden bara. Det är det som jag tycker är kul, det är väldigt intressant också att få åka runt på i de här städerna och testa sig fram, både själv för att få vara i de här miljöerna. Som Ancient Ramin till exempel, hur var din känsla bara så här, när du fick stå på den här marken? Jag vet ju mitt över vad så här man har tänkt på. Shit, de här personerna, alltså när man har tittat på klippar, jära vilket ställe, tänk att de får vara där.
Mm.
Och så står man där plötsligt själv.
Mm.
Bara, wow, jag är här nu. Hur ska jag få så mycket som möjligt känslan av allting här?
Mm.
Och det är att vara i det här hela tiden. Aldrig lämna byggnaden, bara få vara där de där timmarna man är där egentligen. Det är så jag kände.
Mm. Det är ju så, det är ju speciellt att få vara i de här miljöerna som inte så många har fått vara i ändå, som man har drömt om. Och just de här förväntningarna man har, för man vet ju vad andra har fått uppleva och man vet hur mycket historik som finns, att man gärna också vill uppleva någonting självklart, och tänk om vi lyckas få med något speciellt här, för det är ju så många som upplevt saker. Men det är ju en jättefin balans att visst, man kan ha förväntningar och förhoppningar kring det, men det är också viktigt att man inte färgas av det.
Mm.
Utan att vi är här för att utreda och verkligen gå igenom det så som vi alltid gör, och verkligen säga, men är det paranormalt det här, att det här händer? Eller finns det någon naturlig förklaring på det? Men det är väldigt lätt att man dras med i historiken och att det är väldigt spännande. Och man känner verkligen, åh, wow, det här hoppas jag också få uppleva.
Mm.
Men jag tror ändå som sagt att det är, man får gå in som vi gör, tycker jag ändå. Vi har ju ganska enkelt sätt att utreda på det sättet. Att det är ganska rakt och tydligt på vad vi vill åstadkomma. Och försöka få de här fenomenen att hända eller få dem att kommunicera eller påverka våra mätare på något sätt.
Mm.
Vad är det mer för skillnader om man tänker då när vi utreder i Sverige kontra utomlands? För alltså, tekniken kan vi använda på samma sätt egentligen.
Ja.
Det är ingen skillnad. Vår kropp är ett väldigt bra instrument, känner jag också av. Och den fungerar ju på samma sätt oavsett vad man är egentligen.
Ja.
Och, så egentligen är det väl kanske bara kommunikationen där det kan skilja sig åt ifall det är ord som vi inte förstår.
Precis, och det är också jag tänker på. Vi ställer ju också frågor på svenska. Och vi kanske ställer upp, är det någon som är här? Kom in hit nu. Och det är det vi har märkt också, det har inte spelat någon roll heller hur vi kommunicerar. Nej. Utan de förstår det universella runt omkring. Det spelar absolut ingen roll hur vi säger det.
Det är det som är intressant, att vi ändå kan prata svenska eller engelska. Ja. Och vi får svaren ibland på deras språk.
Ja.
Eller att vi får svaren på maskinen. Engelska, på maskinen, precis. Ja. Det är spännande.
Ja, och det som jag tycker är mest lurigast egentligen, det är faktiskt när vi ska transporteras. Som i England, ska du sitta på fel sida. Du ska köra på fel sida.
Mm.
Det här är lite speciellt. Och det här gör ju också att man känner sig bara shit, det får inte hända någonting här nu.
Mm.
Och det tar väl någon dag innan man lär sig att man kör på fel sida och hoppar in på fel sida.
Mm.
Men det är väl de här lite som är små, små skillnader. Samma som USA här i Frankrike. Tyskland kommer jag inte ihåg riktigt. Hur var det att köra där?
Tyskland, det var ganska... Det var en stor stad också, så men ändå, det påminner väl ganska mycket om Sverige och det är samma.
Ja, men tänk dig då, kommer du ihåg när vi åkte första gången till Brand Castle när vi skulle utforska med på Jocke och Jonas YouTube när vi skulle till
Dracula-slottet
och vi körde.
Gud, den där.
Alltså de potthålen, och vi snackade om hålen i backen på vägarna, de var nästan uppemot en meter. Mm. Och så skulle det ligga i 110 här.
Ja, också det att en fil försvann ju från högerfilen, vart det bara en bergvägg.
Ja, just det.
Ut i vänsterfilen som egentligen är omkörningsfilen. Så det var ju mycket sånt och folk som övergångsställde mitt på motorvägen. Så det
ja,
var ju...
folk med cyklar, hundar, allting efter vägarna där.
Ja.
Så den var ju väldigt speciell. Så man får ju se mycket, man får uppleva mycket och man får ju... Det är ett jävla äventyr.
Det är det, verkligen.
Det är ett jättestort äventyr. Men sen när man också går in tillbaka till det paranormala, som du sa också, det är det här. Vad är skillnaden? Vad är det här? Och kommunikationen är det svåraste.
Ja.
Men tack gode gud för att Obliusen finns. Alltså.
Ja.
Den är brutalt bra. För de svar vi får där är så ofta så relaterat till det som händer.
Mm.
Och vi får det på engelska och vi kan tyda dem på en gång. Men man vill ju också höra deras röster.
Alltså jag vill ju gärna, alltså nu när vi är i Frankrike, att få igenom någonting på franska. Det tror jag vi kommer få.
Mm.
Men det gäller bara att ha med någon som kan tolka det där. Och förstå vad de säger. Så ger det tror jag mycket mer. Och det får man ju se hur det läggs upp och om det blir någon efterbearbetning just på de bitarna analyser kring orden som kommer.
Ja, precis.
Men som du säger, det är ett jätteäventyr att få åka runt på de här och det är ju det här vi vill. Vi vill ju utreda olika miljöer för det som händer egentligen är att vi lägger ju bara på en ytterligare kompetens och en erfarenhet i våran ryggsäck och förstår olika miljöer och vet hur vi reagerar och hur instrumenten reagerar och... Många gånger när man har varit på en plats man blir helt dränerad, helt slut egentligen.
Mm.
För det är så mycket intryck. Men det är ju att egentligen då, som vi gör ibland, att vi åker tillbaka till vissa ställen.
Mm.
Bara för att, okej, nu visste vi om det här hände sist. Kan vi få det här hända igen eller kommer någonting nytt hända? Borgvattnet är ju mycket sånt.
Ja, men det är det som är så bra med Borgvattnet.
Ja.
För det händer ju nya saker varje gång.
Mm.
Alltså det är helt galet och det är sjukt häftigt också. Jag vet att vi har i våra ägor, vi kan åka dit när vi vill.
Mm.
Men ibland känner man, nej alltså jag fick så mycket. För jag vet hur det var när jag och Johan var där sist och skulle försöka köra den här liven. Och när jag kände att vi måste ut härifrån Johan.
Mm.
Jag är inte den som brukar säga det. Men jag kände att det här är för mycket. Och det kände Johan också, bara, det går inte.
Det jag undrar hur det blir när vi kör livestreamen där nu den 1 januari.
Ja.
På Nyårsdagen då, när vi ska sända därifrån. Undrar hur det kommer att kännas då. För det vore intressant att känna det som ni kände innan ni lämnade precis.
Mm.
Så att, det blir jätteintressant att se vad som händer.
Men jag kan säga, vi fick ju känslan av att det här fick inte gå ut, förstår jag menar.
Nej.
Det får inte sändas ut live därifrån, det får inte visas. Vi försökte i all vår makt att försöka få igång det, vi höll på i så många timmar att försöka få till det här, men det gick inte.
Nej.
Vi försökte och försökte, till slut så startade till och med datorn om och ställde sig i ett standby-läge som det ska du fysiskt göra.
Mm.
Alla uppdateringar var klara på datorn. Allting var färdigt. Det var inte ens en uppdatering någonstans. Men den hade startat om från ingenstans.
Det är också märkligt.
Det är helt galet.
Ja.
Så när vi kommer på morgonen, då ser jag den här inloggningsbilden.
Mm.
Jag bara, vad fasiken är det här?
Ja, och sånt som inte händer annars händer där. Men det var ju mycket den gången. Så det kommer att bli jätteintressant 1 januari när vi kör den livestreamen där då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, vi fick precis här nu att vi är inne i en inspelning egentligen just nu. Ja. Vi ska ju fortsätta spela in och det är väldigt intensivt. Så att den här podden kommer bli lite kortare för vi ska springa iväg nu och bli synkade eller tom lite med förväntningar och sånt inför kommande spökkaraktärer då. Men hoppas att du tyckte det var intressant ändå att hänga med oss i de här diskussionerna och se lite grann vad vi tycker är skillnaden när man utreder i Sverige och Europa.
Ja, precis. Det här kan ni bara fortsätta med i eftersnacksgruppen och köra på. För det, vi alla har ju kanske olika åsikter kring det här. Det här är våran åsikt, det är vad vi känner nu i väg. Men andra kanske har andra. Och det är kanske också med det här djupgående också med historiken. Att, ja, fokuserar man mer på historiken så kanske flödet ökar med det paranormala genom att du benämner någonting som hände långt, långt tillbaka i tiden.
Mm.
Prata om det, titta på det. Vi kanske tillsammans sen bara slå ihop en teori. Men just nu kör jag Tony på den här teorin. Och
har ni tips så här att ja, men nu när ni är utomlands, kan ni testa göra det här? Kan ni prova det här? Skriv gärna det också i Spökjakt och eftersnacksgruppen på Facebook.
Jajamän.
Och jag slänger ut en sista här bara så att ni vet. Vi pratar om det lite grann under podden. Den 1 januari då kör vi den här livestreamen ifrån Borgvattnets pressgård. Vi kommer ju köra där totalt så blir det ju ja, först en öppen live, en helt öppen live. Sen kommer vi gå in i den här betal-liven 3 timmar och sen kör vi en medlemslive i en timme också. Så det blir väldigt mycket därifrån. Och jag hoppas verkligen att det går att genomföra så som jag tänkte. Men in på hemsidan och kika laxton.se om ni vill vara med där. Den 1 januari, nyårsdagen.
Jajamän.
Nytt år, nya möjligheter och vi börjar i Borgvattnet. Året kan inte börja bättre. Hoppas ni vill vara med på det också.
Ja.
Okej, hörni, men tack för att ni har lyssnat och jag hoppas att vi hörs nästa vecka i Spökjakt på riktigt.
Tack för att du har lyssnat på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt.